Radioplay.
Han är känd för att satsa allt, lova guld och gröna skogar och sen hamna i skuld till bankerna. Och det är precis vad som hände när Donald Trump också skulle starta sitt eget flygbolag.
Så kan det gå när det finns ett överdrivet fokus på flygvärdinnornas uniformer och hur toaletterna ska se ut.
Välkommen till Misslyckade affärer. I Radio Plays cockpit sitter jag, Mattias Bergman, och du, Andreas Utterström.
People, my people are so smart. And you know what else they say about my people? The polls. They say, I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible.
Det är så här vi idag tänker på Donald Trump. Reality-stjärnan känd från The Apprentice, som mot alla odds blev USAs 45:e president. En person som därmed skrivit in sig historien i samma sammanhang som George Washington, Abraham Lincoln och Ronald Reagan. Trots att experter sa att det var helt omöjligt.
Och jag är en av dem.
Du är ju det. Uh-huh. Men Donald, som nu brukar beskrivas som världens mäktigaste man, har en lång karriär som företagare bakom sig. Han har kört franchise-koncept där han har lånat ut sitt namn till lyxbostäder, hotell, kasinon, golfklubbar och brädspel. Överhuvudtaget vackra branscher. Mm. Till och med till vodka, trots att Donald är nykterist och han bror som har dött i sviten av alkoholism. Genom åren har Donald Trump gett sig in i många olika branscher. När han har sett en chans att tjäna en hacka har han med stor entusiasm kastat sig in i nya projekt. Så är det också i slutet av 80-talet när The Donald bestämmer sig för att starta flygbolaget Trump Shuttle. Men Andreas, det finns ju då, det finns Trump Towers, Trump University, Trumps Golf Business, Trump Winery, Trump Steaks, Trump Vodka och Trump Magazine. Så varför pratar vi just om Trumps flygaffärer i det här avsnittet?
Därför att en person som vill tjäna snabba och enkla pengar inte borde söka sig till flygbranschen, men det gjorde han i alla fall.
Mm. Men nu är det, får vi inte glömma att de pengar som Donald börjar med, de har han ju ärvt från sin pappa Fred.
Den historia som han själv har berättat många gånger är att han bara fick lån på $1 million och sen har han byggt upp allting själv. Men New York Times och andra tidningar har ju verkligen grävt ner sig i den här historien och det visar sig att pappa har skjutit till väldigt mycket pengar och framförallt har ju pappa kommit till undsättning när Donald har gjort dåliga affärer. Och han har gjort väldigt många dåliga affärer. Så det här är ju en slags bortskämd brat som provskjuter en det ena, en det andra. Förlorar väldigt mycket pengar medan pappa bara fortsätter med sina fastigheter. Mm. Han ägde ju hyresrätter i Queens bland annat. Mm. Och han fortsatte att stabilt tjäna pengar över tid medan sonen då ofta körde i diket.
Ja just det, för att Fred Trump får man ju lätt bilden av, han höll ju på med fastigheter. Mm. Och det är ju typiskt en sån bransch som man gör för generationer framåt. Mm. Alla riktigt rika människor köper ju fastigheter för att det förlorar inte värdet. Medan han fick en son som verkar ha ett liksom attention span i sina affärer på typ en sekund.
Också en son som jag tror har stått i Queens och sett skyskraporna på Manhattan och tänkt att det är där jag ska lyckas. Ungefär som vissa människor som uppvuxna i förorten i Stockholm känner någon slags mindervärdeskomplex. Mm. För det finns ju folk som är amatörpsykologer som säger att det här bekräftelsebehovet är det som har drivit Trump hela tiden och att han hatar när folk har skrattat bakom hans rygg. Och nu när han är president så gör de inte det längre, men ändå gör de det lite grann för att han har inte gått på de fina skolorna och sådär som dem. Så att jag tror att det finns en enorm drivkraft att lyckas med någonting som pappa inte har lyckats med och att göra det i eget namn. För han är ju en helt annan typ av, vad ska vi kalla det för, narcissist kan vi väl säga. Pappa verkade ju i det tysta men sonen har ju alltid velat synas. Så att de är väldigt olika. Men det som är intressant är att pappan var ju... spelade ju med i den här mytbildningen. Han gav liksom intervjuer ibland där han berättade om vilken fantastisk affärsman sonen var och att Donald hade kommit på en det ena, en det andra när det inte stämde. Så de verkar ha haft någon slags hemlig allians om att det var så sonen skulle säljas in, vilket är oerhört intressant.
Hade Fred Trump en låt att säga, snyggare extern stil än vad The Donald har? Håret, de fula, boxiga amerikanska kostymerna, det orangea hyn. Ja, the squinting eyes.
Ja, men han såg lite mer ut som gammal bankdirektör skulle jag säga. Mm.
Vilket han ju också var som fastighetsmiljardär.
Precis, mm. så att han var ju en mycket mer traditionell storföretagare eller vad man ska kalla honom för.
Men man ska ju aldrig underskatta en person med lite för dåligt självförtroende och ganska höga krav på sig själv. Jag tänker på vårt gamla avsnitt om, det här är långskott, men vårt gamla avsnitt om Pythagoras, räknemaskinen i Norrtälje i slutet på 1800-talet. Där har vi också Knut Pauli, 30 år. Hans pappa är fabrikör och han ska göra något eget. Han har pluggat utomlands och är lite vilsen i livet. Det är ju den bilden man får som du beskriver här av Donald också.
Ja, och sen vet man ju att om man nu har en pappa som kanske inte stöttar men som åtminstone inte vill ta statusförlusten att det har gått dåligt för sonen, så har man ju ett skyddsnät, så man vet att man kommer ju aldrig bli utblottad, utan det, om man faller så faller man ju mjukt. Andra människor kanske blir av med jobbet och aktieägarna blir arga eller investerare, men själv kommer man alltid klara sig, och det är klart att då blir man ju mer benägen att ta stora risker naturligtvis.
Men vi går tillbaka till vår historia och slutet på 80-talet. Bakgrunden är att två flygbolag, Eastern Airlines och Pan Am, de bedriver så kallad air shuttle-trafik i de gamla fina delstaterna i nordöstra USA. Då är vi till exempel Massachusetts och där runt New York där.
Precis.
Och air shuttle, det är alltså kortare turer för resenärer som till exempel veckopendlar eller snabbt behöver ta sig till möten. Det är sånt som Bra Flyg håller på med idag.
Exakt
ja,
så.
Ja, just det. Nu är det bara en timme mellan de här flighterna och det tjänar bolagen mycket pengar på. Problemet är bara att de ändå går så dåligt i övrigt och på totalen så att säga. 1988 inser Eastern Airlines att det snabbt behövs cash. Så man bestämmer sig för att sälja några av sina flygplan. Men vem ska köpa dem då, Andreas?
Jo, Donald Trump.
Exakt. Enligt legenden så sker förhandlingen om de här planen mellan The Donald och Eastern Airlines vd som heter Frank Lorenzo. De sker på en fest. Prislappen blir $365 miljoner och för det priset får Trump ett 20-tal Boeing 747-plan. Känns oerhört donaldskt det här.
Att göra det på en fest, ja.
Där han är nykter men kanske inte Frank Lorenzo.
Och det har nog varit till hans fördel vid många tillfällen, tror jag.
Att han inte dricker? Mm. Ja, tänk dig en Donald Trump som dessutom hade druckit för mycket.
Precis det har han ju faktiskt skojat om. Tänk dig mig full, har han faktiskt sagt under valmöten, så att det finns ju ibland viss självdistans.
Strax efter Trumps överenskommelse, då går hela Eastern Air i konkurs. Och då utnyttjar Trump situationen och försöker pressa priset på sina flygplan. En budgivning mellan honom och flygbolaget America West Airlines uppstår, men Trump vinner den och 1989 är dealen klar. Så här lät det i TV-kanalen CBS lokala station som heter WBZ.
This was a hell of a battle. And it was a great battle to win.
Tonight the Eastern shuttle is no more. Tomorrow morning it will be the Trump shuttle that services air commuters between Boston, New York and Washington.
You had other people wanting this very much, as we all know, and it was just really a nice victory. It was a very sweet victory.
The shuttle service went up in typical Trump style.
Donald säger nu att han vill skapa
the best transportation system of any kind in the entire world.
Ja, det är ju 20 år sedan, men han låter ju som han brukar idag.
Oh ja, och så har han alltid låtit.
Vid det här laget så är Donald Trump främst en New York-kändis. En playboy. Som omger sig med vackra kvinnor, som han tycker då. Han lever i lyx, gärna med uppstoppade leoparder och fejkat bladguld. Donald är också en återkommande figur i skandaltidningen New York Post. Som bland annat publicerat en minnesvärd första sida med bild på Trump och rubriken Best sex I ever had. Var det han som sa det eller var det en kvinna som sa det?
En kvinna som sa det om honom.
Okej. Men Trump börjar nu också bli allt mer ökänd i hela USA. Delvis för att han älskar att synas och höras. Han tackar ja till i princip alla intervjuförfrågningar. Dessutom har hans bok som handlar om hur man gör bra business kommit ut 1987. The Art of the Deal.
Well, I wrote a book in the late 80s called The Art of the Deal. And to this day it's the biggest selling business book ever written. And it doesn't change. I mean, the times have changed, the world has changed, business has changed, but it doesn't change. And to a certain extent it was about negotiation.
Nej, Donald. Det är inte världens bäst säljande businessbok. Det finns i alla fall ingen statistik som belägger det påståendet. Men boken Art of the Deal är ändå intressant eftersom den säger en del om Trumps filosofi som affärsman. Det räcker egentligen med att läsa några av rubrikerna i kapitlet Trump Cards, The Elements of the Deal för att fatta grejen. Då ska vi se, Andreas, vad de heter, de här underrubrikerna. Då har vi då Think Big,
Get the Word Out,
Fight Back
och Contain the Costs.
Mm, intressanta det här överhuvudtaget alltså.
Precis, och just det här med Contain the Cost, alltså att hålla kontroll på kostnaden, det får vi ju se här när avsnittet fortsätter, hur väl han höll sig till det.
Ja. För att i grunden när man läser de här, om vi tar bort liksom Trump-momsen på vad det står, så är det ju så här att tänka stort eller tänka någonting som man kan bygga stort, att göra bra PR då, get the word out, fight back, hålla koll på konkurrenterna, det är ju väldigt basalt.
Absolut, och vad som också är intressant med den här boken är att han skrev ju inte den själv, utan det var en författare som heter Tony Schwartz som skrev den. Och
som har ångrat sig hyfsat.
Han var ju ute och kampanjade mot Trump, kan man säga, för att han sa att vi kan inte välja en psykopat till president. Men arbetet med boken var också intressant, därför att Donald Trump kan ju inte hålla fokus längre än 5 minuter på samma sak, så det var helt omöjligt att intervjua honom. Så de gjorde så att Tony Schwartz satt med på kontoret och lyssnade när Donald Trump gjorde det han gör hela dagarna, eller gjorde som affärsman, nämligen pratade i telefon. Och så lyssnade han och så skrev han ihop alla de här punkterna i efterhand baserat på vad han hade hört.
Mm. Tror du att det är en bra bok om man vill göra business?
Ja, men det finns ju, det är klart att det finns guldkorn, den är ju ganska generell och det finns ju många böcker som säger ungefär samma sak, men det är väldigt spännande att läsa den i efterhand och försöka fundera över hur mycket av det här som gjorde att han blev president sen.
Men om vi är så här slutet på 80-talet, och vi har redan sagt här i manuset att Donald är mest känd i New York. Men det här är ju långt före han blir The Apprentice och You're Fired och det här liksom. Men vem är han i USA? Skrattar man åt honom eller med honom?
Ja, men han
gillar man honom?
Lite Bert Karlsson-typ skulle jag säga. Men han är också annorlunda i sin framtoning. Han pratar inte lika skrikigt. Det är som att han pratar en oktav lägre. Han är gift med Ivana Trump, som då är hans egen ålder till skillnad från hans nuvarande fru. Han har 3 barn. Donald Jr., Ivanka och Eric. Och det här året av 1989 dyker han också upp i filmen En gång till, älskling, och även i Bobby Browns video On Our Own, som är filmmusik till Ghostbusters 2. Så det säger väldigt mycket om Donald Trump, att en slags affärsman som poppar upp då och då i populärkulturen och som för de allra flesta är någon slags New York, eller diffus New York-kändis snarare än någon person man riktigt vet vad han sysslar med än att bygga höga hus.
Mm. Och det kanske var bra för Trumps rykte att man inte visste vad han höll på med i detalj i sin business, eftersom ingenting funkat riktigt bra.
Vi får se. Vi är den här veckan sponsrade av Voila. Och det är ju en tjänst som är fantastisk för oss som hatar att göra misslyckade affärer när vi köper saker på nätet.
För att vi kanske är lite anala.
Och kanske för att vi, i det här fallet jag, måste köpa en massa grejer till mina barn som ibland är alldeles för dyra. Och då är det otroligt störande att se att några dagar senare så har priset sjunkit med 20%.
Men vår sponsor Voila, de fixar ju det här utan att man behöver tänka på någonting.
Ja, man får helt enkelt tillbaka mellanskillnaden när priset har sjunkit. Och ska vi säga Voila med W.
Precis. Och du som gillar misslyckade affärer, för dig så bjuder Voila just nu på kommissionen för den första återbetalningen. Du går in i appen under kampanjkoder och skriver in lyckad 19.
Voila är alltid gratis att använda och de tar alltså bara en liten kommission när de lyckas spara dig pengar. Och den första bjuder de nu på. Snittkunden får tillbaka hela 500 kronor per år.
Det är ju värt.
Oh ja.
För att regga en mejladress. För guds skull.
Jag tycker det är konstigt att ingen har skapat den här tjänsten tidigare. Det är en sån klockren idé.
Ja, verkligen, och appen är ju superlätt. Vi har ju använt den ett tag så vi vet ju detta. Du kan läsa om alla detaljer på voila.se. Det är Voila med W. Tack så mycket, Voila.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Vad har han gjort för business frånsett Trump Shuttle när vi kommer in här? Vad har han på gång då?
Han håller ju på med sina, han har byggt hus.
Mm.
Och han har ju också satsat pengar i kasinon med varierande framgång.
Ja. Vodkan?
Precis, ja, den vet jag inte när han gjorde riktigt, men han köpte ju också ett hockeylag och gjorde en massa
såklart
saker som inte funkade. Så att han var ju tidigt inne på det här att han skulle använda sitt eget namn och göra sig själv till ett varumärke.
Ja, men precis. Och det är här någonstans som namnet Donald Trump börjar bli ett brand. Alltså ett namn som är laddat med associationer. Det är ett problem för vissa och bra för andra. Men Donalds filosofi är ju mycket enkel. All publicitet är bra. Så när han ska hålla på med ett Trump Shuttle så gör The Donald som han brukar. Det är självklart att flygbolaget måste heta som honom, Trump. Och han bestämmer sig för att nischa sig mot dem som har allra mest pengar. Nu ska de här korta flygningarna då på östkusten i USA rikta sig inte bara till affärsresenärer utan framförallt mot mycket förmögna människor som Donald själv. Alltså hans kompisar. Kanske de som har köpt lägenheter i hans Trump Tower-skyskrapa i New York. Finns det något foto av dig framför Trump Tower?
Nej, inuti.
Inuti? Mm. Jag gissar att den ser ut exakt som jag tror.
Ja, så har jag åkt den här rulltrappan där som han kom åkande i när han berättade att han skulle ställa upp som president.
Just det.
Alltså där kan man gå och shoppa olika saker i giftshoppen och hans dotter har också någon slags modebutik där allting kostar hysteriskt mycket.
Mm. Sommar 1989 är det dags för invigning av Trump Shuttle och det bränns av i true Trump fashion. Lanseringsfesten äger rum på Logan Airport i Boston. Kypare i smoking och vita handskar serverar rökt lax, honungsgrillerad grillspett med kyckling och chokladtryfflar som dessert. Det här är alltså lyxmat på 80-talet kan vi säga.
Just det.
Ja. Trots att det är tidigt på morgonen och folk i flygbranschen kanske ska akta sig för sprit så bjuds det också på champagne. Som då Donald själv inte dricker.
Nej.
Nej. Då ska vi se. Nykteristen Donald Trump är sig lik även på andra sätt för att när han greppar mikrofonen för att invigningstala så börjar han omedelbart såga sin konkurrent Pan Am. Och det här känner vi ju igen från presidentvalskampanj och allting sen.
Verkligen, det här har varit hans modus operandi i många år.
Bäsa de andra.
Mm.
Enligt Trump så är rivalen Pan Am på dekis eftersom bolaget varken har tillräckligt mycket pengar på banken eller benutrymme i sina plan. Dessutom säger Trump att Pan Am slarvar med säkerheten. Fast Trump själv, han säger:
I'm not criticizing Pan Am, I'm just speaking facts.
Vilket, det är fake news redan 1989.
Ja.
De som sitter i styrelsen i Trump Shuttle, de tror att deras huvuden ska explodera. Så här berättar marknadschefen Henry Hartefelt senare för Boston Globe:
We said, Donald, don't ever do that again. It was wrong. We had no proof to back that up. And there's an unwritten rule in the airline business that you don't attack someone else's safety record.
Vilket ju är helt rimligt, inte bara som hederskodex, utan för att alla i den här branschen vet att vem som kommer råka ut för en olycka med sina plan är ju ren chans.
Dessutom så är det ju så att om folk blir mindre benägna att flyga så påverkar det hela branschen. Så att det är verkligen en lose-lose att hålla på det sättet.
Precis. Don't shit where you eat skulle man kunna säga i USA.
Precis så. Mm.
Men oskrivna regler, det är ingenting som Donald Trump bryr sig om. Han verkar snarare som både affärsman och president sätta en ära i att bryta mot dem. Och till en början så ser det här ut att fungera riktigt bra när han går in i flygbranschen. Redan efter några månader är Trump Shuttle en storspelare. De anställda, rädda för att bli av med jobben nu när Eastern har gått i konkurs, de är tacksamma och lojala gentemot sin frälsare. Och resenärerna då? Jo, de verkar uppskatta att gaterna på flygplatserna nu har fått en ny lounge-känsla med gratis dagstidningar och snacks. Där finns också en concierge som alltså hjälper till att boka bord till middagen, skicka blommor till uttråkade hemmafruar och lämna kläder till kemtvätten. Men den stora utmaningen är dock själva flygplanen. För de här Boeing 727-orna är nämligen riktiga skorvar. Den tidigare marknadschefen Henry Hartefelt, han har berättat att Trump i själva verket är ägare till the world's oldest 727 airplanes. Och det säger något om en modell som är ganska gammal redan då. Det här hindrar inte Donald från att blåsa på med sina sedvanliga superlativ. Han jämför sitt flygbolag med en diamant. Det är som att någon köper en skrotig gammal Saab från 1988 och sen utan minsta skam deklarerar för världen att bilen är mer modern och lyxigare än en Tesla. Men nu måste Trumps gamla plan rustas upp. Eastern Airs sunkiga flotta har haft fula säten med det absolut värsta från 70-talet. Brunt och orange. De här byter Donald ut mot lädersäten. Planen får också snygga, moderna heltäckningsmattor och passagerarna kan njuta av betydligt större benutrymme än tidigare. Trump-kvalitet. Kan man säga att Trump genomgående i sina franchise har riktat sig till rika människor? Inte kasinorna då, för det finns ingen som är riktigt rik.
Och inte spriten och så. Men när det är, alltså att köpa upp en byggnad som är på dekis, rusta upp den, blåsa upp lyxfaktorn genom fake guld och annat, och framförallt att snacka upp det.
Det är Trump-grejen.
Det är ju liksom ofta kärnan i hans affär. Så det är samma sak när han startade något som heter Trump University, som var en slags privat medborgarskola där folk skulle lära sig bli affärsmän. Vissa amerikaner då dumt nog i princip satsade sina livsbesparingar i en utbildning som visade sig vara fullständigt meningslös och värdelös, och där Trump University till slut också stämdes i sina grupptalan av folk som blivit blåsta och blev av med så att säga att få kalla sig university och förlikades på något sätt. Så det där är ganska genomgående för hans affärer.
Han sminkar grisen.
Oh ja, oh ja.
Ja, och Donald är inte klar där med sina heltäckningsmattor. Han drömmer nu om mahognydetaljer på toaletterna. Det är dock en idé som måste skrotas när Trump till slut lär sig flygbranschens ABC. Alla detaljer som gör att flygplanets vikt ökar, det får också bränslekostnaderna att skena. Så istället så blir det fake marmor. Även flygvärdinnornas pärlhalsband är fake, även om de nya uniformerna är snygga. Det är roligt att se bara de här planen, för att man ser ju på dem hur gamla de är. Ibland är det tyvärr svårt för resenärerna att hinna njuta av den här lyxen. I resemagasinet Condé Nast Traveler skriver en journalist om sitt minne från en flight mellan Washington DC och New York.
Alltså en sträcka som tar typ 3 timmar med tåg.
Okej. Hon har knappt hunnit hugga in på caesarsalladen och börjat sippa på sin chardonnay förrän piloten i högtalarna ropar ut "Prepare for landing." Det blir så när Trumps flight bara tar 45 minuter. Och så här skriver journalisten.
The service was classy, yes. But it was sort of like having the 21 Club cater a Greyhound bus trip.
Ja, man får ju bilden av att man skulle flyga med svenskt inrikesflyg till Visby från Stockholm. Det tar typ 25 minuter. Mm. Men på den tiden så har man liksom försökt att göra en trerättes från operakällan eller något.
Ja, men att flygvärdinnorna verkligen får kämpa för att hinna dela ut maten innan det är dags att börja förbereda landningen.
Just det. Hemskt faktiskt. Ja, att ordna bussresor då, Greyhound trips, men servera lyxmat. Varför är det så viktigt för Donald att vara lyxig, tror du?
Det är för att det är en del av hans självbild, att han erbjuder det bästa, och jag tror också det finns någon slags strävan efter att folk ska betrakta det som att allting han tar i förvandlas till guld.
Han är kung Midas.
Verkligen.
Ja, för att Trump Shuttle måste ju också ha haft en funktion för att, som marknadsföring för de andra grejerna som Trump också höll på med.
Ja, ja, i grund och botten så bygger han ju allting kring sig själv, och för varje projekt som gör att folk lär sig vem han är och får en slags relation till honom, det gör ju nästa projekt och nästa mycket lättare, att han kan tjäna ännu mer pengar på det. Så på så sätt har han ju varit oerhört strategiskt. Han fattade ju att kändisskap är viktigt. När folk skrattade åt honom och tyckte att det var töntigt att han var med i Ensam hemma-filmen och den här Bobby Brown-videon som vi nämnde, så var ju han någonting på spåren. Han var ju långt före många andra där. Han insåg att verka utan att synas är inte nödvändigtvis bra, utan att det är snarare tvärtom.
Var Trump på det viset den första moderna influencern?
Ja, det kan man säga. Han var ju tidig med Twitter också faktiskt. Även om han ju inte använde Twitter så som många gör för att debattera sånt. Det är mer för att lägga ut spontana tankar, kan man säga.
Men jag tänker på att ta Kim Kardashian och dem. Mm. De gör sig kända på ett eller annat sätt. Och sen så kommer då sminkkollektionen och det kommer klädkollektionen. Det låter ju precis som det Trump har gjort.
Ja, och sen visade det sig då också att han hade lagt grogrunden för en politisk karriär, vilket ingen trodde var möjligt. Så att han kunde se in i framtiden där. As you know, we've inherited
quite a budget crunch from President Trump. Och samma sak är det 89, för att det finns ju inget riktigt Trump-bolag om inte själv Trump syns i lyxmiljön själv. Och nu har Donald stora planer för flygbolagets eget in-flight-magasin, alltså den här tidningen på glansigt papper som ligger i fickan på stolsryggen framför när man flyger. Donald vill att magasinet ska se ut som hans bok The Art of the Deal, och Trump själv ska vara omslagspojke på alla nummer. Och den tidigare marknadschefen Henry Hartefelt, han berättar så här.
We had a rather spirited discussion about the magazine design. To his credit, in the end, Mr. Trump listened to our recommendation. Ja. Det vill säga, han har blivit jättearg och gapat och skrikit och de har vägrat. Mm. Det är ungefär så det har gått till, tror jag.
Och till slut så har han tröttnat och då lägger de ner magasinet.
Då har han gått på nästa sak.
Ja, ah, för att om man bara säger emot tillräckligt länge så har han så kort attention span så då går han vidare.
Ja, så gör ju hans egna ministrar nu så att, och hoppas att han ska glömma saker och försöker ta bort PM som man inte ska se på från hans skrivbord och sånt där. Och, så att, på så sätt kan man ju använda hans korta attention span till sin egen fördel om man inte håller med, så att säga.
Ja, bra för våra lyssnare om de någon gång träffar Donald Trump. Eller en chef som är likadan. Men det viktigaste för resenärer är, som det alltid har varit, att flygbolaget ska hålla tiden. Och det gör Trump Shuttle oftast. En tidigare anställd har berättat att det finns nästan en besatthet av att vara punktlig. Dessutom fortsätter Trump Shuttle, det konkursade Eastern Airs tradition, att den som reser inte måste förhandsboka biljetter, vilket ju låter helt osannolikt för en modern flygresenär.
Ja, bussbolag gör ju så, kör till exempel mellan Örebro och Stockholm, där är det så att är du där en viss tid så får du plats. Då kör man bara fram en ny buss. Men att köra fram en ny buss och att köra fram ett nytt flygplan, ett flygplan till så att säga, så att alla ska få plats, det är ju inte jätteekonomiskt, framförallt inte eftersom det måste uppstå situationer där det är en enda person som reser med ett flygplan.
Men det är alltså så på riktigt att man ställer sig vid gaten helt enkelt, man checkar in och då är man garanterad att få åka med.
Yes.
Ja, okej, okay. Det låter väldigt, väldigt komplicerat.
Och oekonomiskt.
Ja, men exakt. Bara en sån sak som hur du rullar fram det där planet. Jag fattar ingenting nu.
Men jag vet inte om det var lika många som reste då. Det
har hänt extremt mycket.
En hel del. Och framförallt så var ju säkerhetskontroller var ju inte alls på samma nivå. Jag vet att på 90-talet, alltså före 9-11, så var det en kompis till mig vars kompis reste under namnet Snake Plissken från Kalix till Stockholm, alltså huvudpersonen i Flykten från New York, och ingen reagerade över detta, någonting som skulle vara en total omöjlighet idag när man knappt får kliva på planet om man har stavat fel till sitt namn.
Nej, det får du ju inte.
Nej.
Du får knappt kliva på flygbussen ut.
Exakt.
Ja. Nåväl, men hur är det med tekniken i flygplanen då? Ja, som president så har Donald Trump inte varit någon anhängare av ny teknik när det gäller den här industrin.
Days after the Ethiopian Airlines crash, President Trump on Tuesday took to Twitter and weighed in on the technology advancements in the airline industry. He tweeted, "Airplanes are becoming far too complex to fly. Pilots are no longer needed, but rather computer scientists from MIT. I see it all the time in many products, always seeking to go one unnecessary step further, when often old and simpler is far better. I don't know about you, but I don't want Albert Einstein to be my pilot."
Men under Trump Shuttle-tiden, ja, då är Donald riktigt nytänkande. Bolaget går i bräschen för incheckning, automater och nya kommunikationssystem. Men vi låter oss zooma ut lite grann innan vi går vidare. Är inte det här ett väldigt stort risktagande, Andreas, med att hålla på med flygbolag?
Jo, därför att frågan är om det går att tjäna pengar på ett flygbolag, eftersom nästan alla stora amerikanska aktörer i branschen någon gång har gått i konkurs. Och vissa faktiskt flera gånger.
Ja, ta till exempel Pan Am som Trump då bäsar här vid invigningen. Det jobbiga för oss som är skeptiska till Trump är att han får ju rätt. För Pan Am går ju i putten. Och jag tror att Richard Branson, som själv är flygbolagsägare bland annat, har sagt att det säkraste sättet att förlora pengar, eller det bästa sättet att tjäna en miljon, det är att vara miljardär från början och starta ett flygbolag.
Ja, och det finns ju massa orsaker till det. Bland annat då att man måste göra en massa stora investeringar först. Det är väldigt dyrt att köpa de här flygplanen. Det blev ju Trump varse. Och sen så, framförallt numera, så är konkurrensen stenhård, bland annat från lågprisbolag som Ryanair och så. Och hårda säkerhetsregler gör att det krävs mycket personal, och kanske framförallt så priset på flygbränsle varierar väldigt mycket, och det gör det ju väldigt svårt att beräkna kostnaden, och det är ju rena mardrömmen för en företagsledning.
Mm. Man kan ju fråga sig varför Donald Trump är tvungen att ge sig in i just flygbranschen överhuvudtaget, och det enkla svaret är väl att det är egot, att det är status att ha ett eget flygbolag.
Jag tror också att en viss typ av gubbar i en viss generation tycker det är coolt med flygplan och stora maskiner.
På samma sätt som en gubbe av en annan generation, Elon Musk, tycker att det är väldigt coolt med rymdteknik.
Just precis så. Mm.
Men Trump kunde helt enkelt inte låta bli att se framför sig ett Boeing-plan som väger ungefär 50-60 ton med ett gigantiskt Trump-livery loggan då på flygplanskroppen. Nu är ju Trump, som vi sa, inte ensam. Den brittiska miljardären Richard Branson köpte British Atlantic Airways 1984 och döpte om det till Virgin Atlantic Airways. Det bolaget har genom åren brottats med gigantiska förluster. Och mellan 2010 och 2013 handlade det om över 2 miljarder kronor, vilket tärde på Richard Bransons ganska stinna kassa, får man ju säga. Flygbolag är ju dessutom känsliga för dålig PR. Varenda liten incident riskerar att skrämma slag på resenärerna. Och i augusti 1989, bara 2 månader efter invigningsfesten med de smokingklädda kyparna, då råkar Trump Shuttle ut för just en incident. Ett flygplan på väg att landa i Boston får stora problem. De främre landningshjulen fälls inte ner. Det är ju en riktig mardröm.
Mm.
Bränslet dumpar man för att lindra en eventuell explosion. Men piloten lyckas få stopp på planet genom att han helt enkelt skrapar nospartiet på planet mot landningsbanan.
Front landing gear failed to come down. In a delicate maneuver, the pilot gunned the jet's engines to keep the nose off the ground until the last moment.
Som tur är blir ingen allvarligt skadad, men Trump inser att det här är en PR-katastrof. Därför flyger han omedelbart upp till Boston för att personligen ta hand om krishanteringen, precis som han senare kommer att göra som president. Och till medierna säger nu Trump:
"It was the most beautiful landing you've ever seen."
Och då har planet alltså nödlandat. Men det är det här som är
han definierar ju om verkligheten på ett fantastiskt sätt.
Ja, men det är det här som är hans genidrag. Folk ser en sak och han säger tvärsäkert och skamlöst: "Det är inte så som du tror, så som du har sett med dina egna ögon. Det är så här det är egentligen." Och det är något oerhört imponerande i det. För de flesta skulle ju, även om de skulle vinna på att vara på det sättet, inte klara av det och framförallt inte kunna göra det med samma övertygelse som han. Så han är en otrolig säljare.
Det vill säga, det du säger är att han ljuger så han tror sig själv.
Ja, eller hans huvud kanske är sanning. Jag vet inte, på ett sätt var det ju en beautiful landing, för ingen blev ju skadad. Det kunde ha blivit en katastrof. En annan flygbolags-vd hade kanske tryckt på pilotens skicklighet och det ena med det tredje, men Trump, han tar ju en annan väg, så att säga. Allt handlar ju alltid om honom, och ibland är det väldigt bra. När det gäller det här till exempel, då blir han en rolig figur. Han tar fokus från flygsäkerhetsfrågan. Han har ju börjat sin karriär i flygbranschen med att kritisera ett annat flygbolagssäkerhet. Men nu handlar det om honom, och sen ska man inte underskatta underhållningsaspekten, varken när det gäller Trumps karriär som affärsman eller hans karriär som politiker. För det är lätt att skratta åt och vifta undan, men det har ju uppenbarligen effekt och gör att han når resultat.
Mm. Han gör ju också sig själv till nyheten.
Alltid.
Mm, så han flyttar fokus. Men den här lilla incidenten med noshjulet är inte den enda utmaningen. Trump får också andra problem på halsen nu. I slutet av 1989 så är det färre och färre som flyger med hans bolag. Dessutom hamnar USAs ekonomi i en svacka, vilket får både privatpersoner och företag att dra ner på kostnaderna. Och Iraks invasion av Kuwait sommaren 1990 får bränslepriset att rusa i höjden. Så samtidigt som kostnaderna för Trumps flyg ökar, så tappar han kunder. Det här sammanfaller dessutom att Trumps andra bolag också går dåligt, inte minst hans kasinon. Nu kämpar Trump inte bara för att behålla sitt flygbolag, utan för att undvika att gå i personlig konkurs. Till slut har Trump Shuttle inga pengar kvar i kassan. Hösten 1990 går bolaget i konkurs. Ja, ännu en misslyckad affär, Andreas.
Mm.
Och här har vi det här med contain the cost då.
Ja, och det lyckades han inte med. Och förmodligen hade han underskattat hur svårt det här var. Och tänkt att han fokuserar på de flashiga delarna, de roliga delarna. Och var inte så intresserad av att tänka, vad händer om bränslepriset ökar?
Nej, men han är ju lite som ett barn.
Mm.
Vi ska ha mahogny här, liksom. Ja, och vad ska vi flyga på, liksom?
Mm.
Ah, det var dumt. Men vad händer nu då? Jo, bankerna, de har lånat ut så mycket pengar till Trump att de har inte råd att låta honom gå i personlig konkurs. Det är som det gamla talesättet: om du är skyldig banken 1 miljon har du problem, men om du är skyldig banken 1 miljard så är det banken som har problem. Trump är helt enkelt too big belånad to fail. Ja. Efter många turer så blir det en deal där drygt 100 miljoner dollar av skulderna helt enkelt stryks. Och flygplanen, ja, de säljs. Jag undrar vad det var för något bolag som hade turen att köpa de gamla skorvarna. Men enligt The Donald så är Trump Shuttle ändå en bra affär för honom. I en intervju med tidningen The Globe and Mail 2011 så säger han så här:
"The airline business is a tough business. I did great with it."
Precis som han har gjort great med precis allt annat. Trump hävdar att han gick med vinst på flygäventyret. Men journalister som har studerat hans räkenskaper menar att det i själva verket var en enda stor förlustaffär. Enligt CNN, Time och andra som har grävt i saken så gick bolaget aldrig med vinst. Trump Shuttle var en misslyckad affär av en offensiv entreprenör, ökänd för att underskatta risker och svårigheter. På samma sätt som han senare i Vita huset förvånat skulle konstatera att ingen hade kunnat ana att det amerikanska sjukvårdssystemet var så komplicerat. Och typ alla hade nog kunnat ana det. Men vad skulle Trump själv säga om mediernas historieskrivning? Ja, vi kan gissa, och det är nog någonting sånt här:
"And I want you all to know that we are fighting the fake news. It's fake, phony, fake."
I flyghistorien är Trump Shuttle en parentes. Men i och med att The Donald blev president så kom alla hans gamla synder upp igen. Så sent som i år skojade programledaren Conan O'Brien om att Trump nu kanske skulle lansera sitt flygbolag på nytt.
"Well, today, believe it or not, Trump doubled down and he's relaunching one of his old businesses to try and save the day. He announced it with a brand new ad. Here it is."
"Airplanes. Who even knows how to use them anymore? I mean, except for fancy scientists. They've become so complicated. Some experts believe half the buttons are fake. Can you believe that? That's why the time is now to relaunch the fantastic, totally safe Trump Airlines. My planes are very simple. Each cockpit is stripped down to just two buttons, fly and land. We don't need Albert Einstein to fly our planes. In fact, most of our pilots have IQs in the mid-50s. Trump Airlines. Fly the fantastic sky."
Jag älskar det att våra piloter har låg IQ, så ligger en namnskylt på dem, så står det inom parentes: kan inte läsa.
Mm. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade affärer med mig, Mattias Bergman, och Andreas Utterström, den fnissande mannen mitt emot. Exekutiv producent är Jonas Lindskov. När vi inte gör den här podden så kallar vi oss för Commercial Content och hjälper bolag att berätta om sig själva.
Recensera och betygsätt oss gärna i iTunes, för då hjälper du oss att nå världsherravälde. Men glöm inte heller en annan sak, nämligen att lyssna på våra kompisar i podden Kapitalet. Det är Åsa Secker, Gunnar Harjus och
Jakob Bursell.
Just det, som gör den. Det är alltså storytelling om ekonomi. Och har du något favoritavsnitt, Mattias, som du vill tipsa om?
Jag har flera, men just nu så är jag väldigt lättad av att de inte har gjort så himla mycket om Trumps affärer. För honom känns det som att vi har fått nog av det här.
Ja, men de har däremot gjort ett avsnitt om samma sak som vi har gjort ett avsnitt av. Och det kan man gärna lyssna på. Det handlar om plastcykeln Itera.
Mm.
Där de hade en liten annan vinkling och där Åsa fick göra någonting som vi inte lyckades med. Nämligen provcykla en Itera med risk för sitt liv.
Ja,
så det är lite avis faktiskt.
Om du har tips på case som vi borde prata om i misslyckade affärer, så mejla gärna till misslyckade@bplus.se.